Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Vi är i alla fall inte de töntarna som, vad heter de? Christian Loks ex-fru och den andra.
Mm.
Den där.
Just det, vänta nu.
Carina Berg. Och den andra som har psykopatblick. Det är hon den där som målar tavlor och har varit med i ett sånt här Visa tuttarna-program. Men
ja.
Du vet.
Ja, men de är ju på... I tunnelbanan?
De var överallt när jag åkte tunnelbana hit.
Vad är det?
Från indie-pop till känsloutlopp eller någonting stod det. Alltså vad är det här för dumheter?
Carolina Gynning och Carina Berg. Ja, nej jag var mera så förvånad. Snedstreck intresserad av hur man får dit den här reklamen för sin podcast på, i kollektivtrafiken. Alltså när, vem ska vi ligga med för att få våra namn på de här bussarna?
Det vill vi ju vi ha.
Ja.
Vi vill ju ha Alex bilder på oss.
Ja.
Och så ska det stå, vad ska vi ha för tagline?
Just det.
Vad är vår slogan?
Deras tagline var alltså från indiepop
till känslor, eller från smal indiepop till stora känsloutlopp, ja. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt dåligt. Dåligt nödrim. Och då känsloutlopp? Låter som en jävla vattenledningsverk. Alltså, nej tack.
Nej, och smal indiepop har väl väldigt mycket, innehåller väl väldigt mycket känslor.
Ja, så att varför är det en motsättning?
Det inte, nej, polerna är väldigt oklara.
Det är som om de skulle heta från A till B. Och sen är det slut på alfabetet.
Ja.
Nej, jag uppskattar inte det här.
Nej, det
jag uppskattar det. Inte att de där personerna, de där ska vara i tunnelbanan.
Exakt.
Inte vi.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Den här gången så är Martina och jag på Operabaren. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi. It was there I knew that you loved, not hated, but loved me true, not false, but true. You were... Du är jättefin idag, Martina.
Tack, Gunilla.
Du har alltså en ska jag säga...
Det är fjärilar.
En beige blus med fjärilar och rosa blommor. Mm. Rosa och blåa fjärilar. Mm. Du ser ut som en vårdag. Eller en utflykt i fjärilshuset.
Men jag vill ha lite pigge. Där har vi aldrig poddat.
Nej.
I fjärilshuset.
Det kan vi göra nästa gång.
Om vi vill bli lite varma. Du har ju varit där, eller hur?
Ja.
Där är det ju tropisk värme.
Ja. Det är svårt med ätandet, men det gör
men
ingenting.
Men de har en restaurang.
Ja. Ja, just det. Det kan vi göra.
Eller så äter vi fjärilarna.
Kan man säkert göra. men... Fint. Jag hoppas att du noterar mina örhängen.
Du är väldigt fin.
Som glittrar.
Alltså, ja, du är oerhört snygg. Man blir nästan lite nervös. Och armband. Oj, oj, oj. Gunny. Men varför har vi klätt oss så fina, kanske någon undrar.
Jaha.
Det är inte bara för att imponera på varandra eller kanske i andan om ha en catfight om vem som är mest stylish. Nej. Nej, nej, vi har ju Alex här idag. Inte Schulman, men nästan. Nej, men vi har ju lite plåtning idag helt enkelt.
Ja. Vi har Alex Ljungdahl här.
Som tar lite bilder på oss.
Ja, för att vi ska förnya våran vignett. Var inte ledsna och oroliga nu.
Nej, jag vet att många av er ser det som en trygghet. Men vi är på samma ställe. Vi är ju tillbaka där allt började. Var det inte här? Nej, ja. Nej. Men kan vi inte låtsas det?
Det var på andra sidan väggen där allting började, på operans bakficka.
Just det.
Det här är Operabaren.
Men var det här vi var när vi träffade Lasse Berghagen?
Ja, precis. Vi har poddat här. Men vi är tillbaka här, därför är det så fint här. Det är sån... det är sån... Alltså, det finns ju sån här intarsia målning i taket här som faktiskt harmonierar med din blus.
Det var ju precis därför. Jag valde...
Nej, men endast det bästa är gott nog för oss.
Så att säga.
Ja.
Och apropå det, Gunny, vad har du tänkt hoppats och drömt om att få förtära ja, för något gott idag.
Precis.
Har de vegankost?
Nej, det har de verkligen inte. Det är mycket starkt kött- och fisktema här.
Mm.
På dagens husmansmeny finns stekta strömmingsflundror med potatispuré, lingon och brynt smör. Och kåldolmar med lingon, kålsky och potatispuré.
Mm.
Så finns ingenting för mig. Vi ska se om jag kan vinka.
Men vad är det för animaliskt i kåldolmar, Gunny?
Nu.
Kåldolmar, det är ju köttfärs i det.
Jo, vi skulle gärna vilja beställa nu.
Ja.
Ja. Jag undrar om du har någon vegetarisk...
Portabellosvamp.
Ja. Då vill vi, jag ha den där portabellosvampen. Och Martina, vad
vill du ha? Nej, jag kan ta strömmingsflundor.
Ror.
Ja. Det blir jättebra.
Och sen vill vi ha varsitt glas vitt.
Vad vill jag ha för typ av vitt?
Vi tar något som inte är, inte det värsta dyraste, men ändå som passar våran mat.
Så du, risling kanske?
Ja.
Det är jättegott.
Ja,
det kan vi ta.
Risling. Ja.
Mm.
Ska inte hålla på och klamra oss fast vid den där chablin. Ibland får man ta en risling helt enkelt.
Nu börjar jag känna mig väldigt otrygg. Nu är det dels nya bilder och dels är det annat vin. Och var ska det sluta? Vad blir nästa grej?
Ja.
Ska vi ha en helt ny inriktning? Ska det här vara en politisk podcast nu? Där vi bara pratar om så här, Stefan Löfven.
Ja. Det var länge sedan vi pratade. Nej då. Du behöver inte vara oroliga. Men däremot, vet du vad jag vill fråga dig om?
Nej.
Mm. Nej.
Jo, fråga vad du vill.
Ja. Alltså, vad tror du att jag vill fråga dig om?
Är det något som är aktuellt just nu? Som
ja.
Du vill du fråga mig om Michael Jackson-dokumentären? Nej.
Vi har ju pratat om den. Vi har ju faktiskt pratat om den, men då hade inte du sett den. Jag kan ju... Vill du svara någonting om den?
Bara att den la till ett nytt perspektiv på det här med sexuella övergrepp som jag har saknat lite. En del kanske tror att det inte fanns något nytt perspektiv att lägga till. Men just det här sexuella övergrepp som inte inbegriper något våld. Det var det jag tyckte var det intressanta. Att båda de här männen sa att de aldrig hade känt sig hotade eller tvingade eller någonting av Michael Jackson. Allting, det är det jag tycker är så otäckt. Övergrepp som helt och hållet bygger på förtroende. Så själva övergreppet sker när förtroendet etableras. Man tror att man får en vän. Då sker övergreppet. Det andra är liksom den naturliga följden. Det var det jag tyckte att den där tillförde. Sen så har vi själva dokumentären som sådan en del brister. Den är lite väl långsamt berättad tycker jag. Han mjölkar liksom sista droppen av varje konstpaus och varje upprepning av att vi mådde naturligtvis dåligt. Jag tycker han skulle ha tajtat den. Jag tycker den kunde ha berättats på halva tiden så hade den fått bättre effekt. Men jag är ingen dokumentärfilmare.
Men kan någonting få större genomslag? Det verkar ju ändå som att den har...
Ja, genomslag har den ju fått, men det beror ju på att den handlar om Michael Jackson.
Men det har också effekt. Tror du inte att det fått stor effekt redan?
Jo, det är klart den har. Ja. Jag ska inte vara småskuren.
Nej, men det är intressant. Vi kan prata om det.
Nej, men en större effekt på mig, kanske jag menar.
Ja.
På mig.
Ja. Just det.
För att det blir också när han vilar sådär med kameran på de här männen och verkligen på något sätt, och även deras anhöriga som är med och verkligen väntar på deras reaktioner och liksom sådär, då får jag ibland, då bryts min uppmärksamhet på dem och jag börjar tänka, men vad menar han med att filma på det här sättet?
Mm. Mm.
Är det att han försöker liksom tjäna en cent till på att någon kanske börjar gråta här? Det är det tror jag. Jag misstänker det för att vara spekulativt, vilket man ju misstänker redan när man hör talas om att det ska komma en dokumentär om Michael Jackson och hans övergrepp.
Man får ha synpunkter på berättartekniken, det tycker jag man får.
Tack.
Ja.
I övrigt rekommenderar jag Gunillas text i Expressen om det här. Mycket intressant.
Tack. Även Jonas Gardell har ju prövat på att skriva lite om detta.
Just det.
Ja. Så det finns mycket att läsa. Men det här är genomtröskat. Jag tror kanske inte. Nu ska jag smaka på vinet.
Nej, jag vill veta vad frågan var. Din riktiga fråga.
Mm-hmm. Mm.
Jag tycker det var jättegott. Vad tycker du?
Jättegott och vad trevligt att vi båda fick smaka.
Ja, det är jämlikhet på hög nivå.
Alla tycker inte om samma sak.
Framförallt nej, inte samma det. Vin. Faktiskt.
Nej.
Det är verkligen.
Jag tror det var det hon menade.
Ja, jag tänkte, så här mer generella termer.
Vad man föredrar sexuellt.
Exakt. Vi har blivit som knattenatt och chatten nu. Nej, men jag kan berätta om mina sexuella preferenser också om någon är intresserad. Men egentligen så undrar jag vad du ville fråga.
Men vad tror du mer att jag vill fråga dig om då?
Har det med dig och mig och den här podden att göra?
Det är
eller mer
jätteraffinerat. Det är mer så här, vad är det som ligger i luften?
Okej, är det politik, kultur och nöje eller sport? Är det ledare?
Det är en frågesport det här.
Eller är det tv-bilagen?
Det är en frågesport. Apropå frågesport, har du sett Alla mot alla?
Nej.
Filip och Fredriks nya frågesport som går på kanal 5.
Det är inte den jag har varit med i.
Nej. Nej, inte, eller har du varit med i den?
Nej, jag har varit med i...
Har du spelat in något avsnitt av Alla mot alla?
Nej, inte Alla mot alla.
Nej. Någon person. Jo, par.
Jag var i par med jaha. Min idol som är programledare för Fråga doktorn.
Jaha.
Men det var ju flera månader sedan.
Ja, men,
så här.
Vet
så
du
här,
var,
jag kommer ihåg. Ledde,
och var det nej. De som ledde den?
Det var Filip och Fredrik som ledde den.
Jaha.
Och det vi fick göra var... Det jag och programledaren i Fråga doktorn, ja, som är min idol, fick göra var... Vi var ett par och så var det några andra som ett annat par. Och så var det bland annat någon som förklarade väldigt snabbt vad någonting var. Och så skulle vi gissa vad det var den förklarade vad det var.
Jaha.
Jag gissade rätt tror jag.
Ja, ja, ja.
Och sen var det någon annan fråga. Alltså alla frågor var jätteflamsiga.
Ja.
Det spelade ingen roll liksom, om man vann eller inte.
Det var inte någon fråga som hette under pressure. Där man skulle pricka rätt på ett antal saker. Till exempel om du får ett förnamn skulle du veta efternamnet.
Jo, jag tror fan det. Jag tror jag har varit med i Alla mot alla.
Men har du kanske har varit med i någon testpilot. Du kanske har varit med i en audition till det som aldrig kommer att...
Det sändes i tv.
Nej, men då har du inte varit med i det.
Då var det nog kanske något först, ett embryo.
Förlåt,
till Alla mot alla. Ingen mot ingen. Nej, men vad heter Filip och Fredriks vanliga program? Som är deras vanliga program.
Breaking
som...
News.
Ja, det var jag med. Det brukar ju du ha klippkort på. Ja. Men jag har varit med en gång.
Aha, och då kanske de provade vingarna lite grann.
Ja.
Genom det här liksom, testade hur... Kan vi göra en liten frågesport kanske?
Ja.
Sen fick de blodad tand.
Mm.
Och nu går den 4 kvällar i veckan.
Och då är det olika...
På liksom... Breaking News-tiden. Ja, då är det olika som tävlar. Bland annat så är det ju då en person som har styrnackat, vägrat bemöta kritik eller ställa upp på intervjuer.
Mm.
Nämligen Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg är med och tävlar i det här. Tillsammans med våran goda vän från, och även en av 4 personer i Idoljuryn, va? Alexander Kronlund.
Är de två?
De har teamat upp och tävlar.
Sluta nu.
Hej. Ja, det här är dagens sändning.
Men Gunilla, får jag fråga dig en sak då? Har det här börjat sändas?
Ja.
Och du har kollat på det?
Ja, jag följer det här slaget.
Med
jag
ska... Åsa?
Ja.
Men
hon har tävlat 2 gånger. Det går inte bra. Det går inte så bra.
Men får jag då
Alexander
dig?
Ligger i framkanten.
Men jag tror han har mer sinnesnärvaro i en sån situation än Åsa.
Ja, hon verkar lite vilsen där. Ja.
Mm. Jag måste fråga.
Ja.
Vad tror du fick Åsa Lindeborg att säga ja? Varför vill hon vara med liksom?
Därför att det är ett mysigt sammanhang. Det tror jag.
Mm.
Ja. För det är det.
Alla mot alla är vårens mest underhållande tävlingsprogram. Vi är nu inne i den tredje veckan och alla 7 lagen har klivit in i tävlingen. Och de slåss om de 4 så åtråvärda semifinalplatserna.
Förlåt, ni stör hela tiden.
Ja, det skulle han vara snabb av.
Det är... det liksom strömmar kärlek från programledarna till deltagarna i det här.
De är ju jättegulliga där. Alltså,
ja, det får vi säga. Och de har också, de engagerar också personer som de tycker om. Så att Emma Molin och han...
Hon är jättebra.
Ja, Jerka. Alltså Erik...
Ja, honom älskar jag.
Ja, Erik.
Erik Johansson, skådespelare. Ja,
skådespelaren som är med i Bonusfamiljen.
Min älskade Bonusfamiljen.
Ja,
som jag följer slaviskt.
Du gör det.
Jag är väldigt förtjust i Bonusfamiljen.
Ja, varför är du det?
Dels för att det är väldigt många bra skådespelare med.
Ja.
Vera Vitali är ju med också. Och
Vera Vitali. Vitali.
Det var, jag har alltid kallat henne för Vera Vitali. Och sen så var det någon som sa Vera Vitali. Och då så trodde jag att jag hade gjort bort mig. Fast jag vet inte hur pass vederhäftig den personen är. Men ni vet vem jag menar i alla fall. Jag tycker hon är också en skitbra skådespelare.
Ja, hon är en sån som kommer upp ibland. Av och till i den här podden.
Och så givetvis Marianne Mörk liksom.
Ja.
Är ju med.
Ja.
Och det är inte sådana där som jag tycker om. Nu är Nora Refai också plötsligt.
Just det.
Och sen så förstås Erik Stern. Som jag också älskar som
han
spelar. Han är rektor och han är en väldigt, väldigt välvillig. Välvillig rektor. Ja, tack snälla.
Alltså,
oj vad fin den är.
Så vacker här.
Ja, helt visst med konstverk.
Sådär då, fast det smakar.
Ja, oj, titta vad fin svamp.
Du måste ju ta bild innan vi ens petar.
Ja.
Ja, det ser jättegott ut.
Svamp, de stora portabellosvamparna ligger liksom under en liten... De har, vad är det här för något? Det är någon slags lila små blad.
Det är någon sån där god sallad. Men någon har ju verkligen ansträngt sig med liksom själva kompositionen.
Pyttesmala morötter, men inte på ett fånigt sätt. Liksom.
Utan på ett värdigt sätt.
Jag får säga det. Och som klickar av någonting som jag inte vet.
Ja. Nej, men i alla fall.
Hurra vad jag känner mig lycklig.
Nej, men Erik Stern är rektor, ja. Nej, han försöker engagera sig i eleverna och sådär. Men sen så är det också skitkul. För att han kommer till en annan pappa så frågar han så här. Eller, nej, det är till Jerkas rollfigur.
Ja.
För alla barnen i serien går i den där skolan. Och Jerka är också lärare på skolan.
Ja.
Och då så kommer Erik Stern till Jerka, eller rektorn till denna Jerkas rollfigur, Patrik. Och så säger han så här. Du... skulle jag kunna få fråga dig en sak? Det är så att min fru har föreslagit att vi kanske ska öppna vår relation och kanske börja träffa andra. Och då undrar jag, har du någon erfarenhet av så? Hur är det med dig? Har du någon erfarenhet? Och den här Patrik blir helt liksom perplex och säger bara nej. Det kan jag inte säga, men lycka till om ni nu gör det.
Ja.
Och så blir det extremt stel stämning. Ja. Och det är väldigt bra skådespeleri. Sanna Sundqvist är också med och gör jättebra skådespeleri.
Ja,
men detta var en utvikning egentligen från Alla mot alla.
Ja, just det. Ja, men precis. Nej, men det är väl, alltså det är ju någon slags... De försöker ju göra någonting som är lite bättre än På spåret. Lite roligare. Lite mer karismatiska deltagare. Lite mer,
mindre stelt.
Hanna Hellqvist från radion är ju med bland annat. Och, ja, men, och tillsammans med... herregud vad jag aldrig kommer ihåg. Ebbot heter han.
Och
de är ett lag.
Jag älskar Ebbot.
Och hon har med sig sin tax.
Såklart.
Ja. Nej, men nog pratat om det här. Jag tycker... Jag vet. Det är något... Alltså, jag skulle inte vara förvånad om plötsligt du och jag sitter i den där buren och tävlar.
Jag vill säga,
inte, vilken dag som helst.
Men Filip och Fredrik, om ni hör det här. Gunilla och jag vill jättegärna vara med. Och ni vet att vi skulle klara det.
Ja,
jättebra.
Ja.
Vi skulle vara perfekta.
Det är ett visst krav på liksom, att man ska vara underhållande och spåra ur lite. Så det skulle vi ju lätt.
Exakt. Vi är ju svenska landslaget i djurspårning. Ja. Men var det det du ville fråga? Nej.
Nej. Utan, nej, men jag undrar så här. Vi är många som undrar det. Vad är 17... är det som händer på Teaterbrunnsgatan 4 och med de här grabbarna från Göteborg som heter Konstab och i vars scenografi du och jag faktiskt har suttit och livepoddat, som våra lyssnare faktiskt känner väl till vid det här laget.
Ja.
Ja, det har ju hänt något där. Mm. Kan du berätta?
Jag kan berätta det lilla jag vet.
Ja.
Det roliga är att Sissela Kyle ringde, till och med hon ringde till mig out of the blue.
Sissela Kyle är ju då en skådespelare och en
jag tror att jag är lite också.
Ja.
Före detta chef för Parkteatern.
Fröken Frimans krig.
Mm.
Känner vi henne ifrån, va?
Hon har också spelat på Brunnsgatan faktiskt för länge sedan.
Mm.
Fast inte riktigt spelat så, men
nej.
Vi hade en sorts iscensatt läsning.
Ja.
Pia Lindenbaum, som är en fantastisk barnboksförfattare inklusive illustratör, skrivit fantastiska böcker.
Mm.
Hon har också författat hittills en vuxenroman.
Ja.
Som heter Plats.
Mm.
Om en kvinna som rymmer hemifrån med sin hund.
Mm.
Och den boken hade Sissela fäst sig vid och ville göra en sorts monologvariant på.
Mm.
Och då så gjorde vi en...
Väldigt mörk historia, va?
Jättemörk.
Väldigt...
Du skulle inte
antitesen mot en barnbok på något vis.
Verkligen, och det är kanske det man börjar längta efter när man är en jätteuppskattad barnboksbok. Men,
ja.
Då gjorde vi tillsammans med Sami Al-Fakir, som är en av alla de här syskonen.
Som är tubaist i hovkapellet.
Ja. Han spelade
i kvarteret.
Ja. Mm. Vi gjorde en sorts lite regisserad läsning av en nedstruken variant av boken. Mm. Och jag gjorde nedstrykningen och jag typ regisserade i den mån. Jag regisserade Sissela i 2 dagar kanske.
Mm.
Bara lite förslag.
Du, apropå Al-Fakir, så såg jag Nassim Al-Fakir igår.
Gjorde du?
Och vid Hornstull. Han stod liksom... precis i rulltrappan som jag skulle ta upp mot gatuplanet. Han stod där och tittade rakt in i sin mobiltelefon.
Mm.
Varpå jag ropade: hej Nassim!
Okej, vänta lite. Jag ska bara... Kan du bara vänta lite grann? Vänta. Jag ska bara... Vänta lite.
Ja, för vi är lite bekanta sen förut. Ja.
Blev han glad då?
Ja, han blev glad, men jag såg på honom att han inte riktigt, att det tog ett tag innan poletten trillade ner.
Det där kan man ju sympatisera med.
Ja.
Men
det är
han
okay.
Är den jag, alltså om jag fick ha en av, ett av syskonen Al-Fakir som frikort, som det heter, så skulle jag välja honom.
Mm-hmm.
Sam är ju liksom bildskön.
Mm. Som frikort, sa du det?
Ja, den man får hummel i humma med utanför sitt
egenskap. Oj. Det är lite det som jag blir lite generad över nu. Därför att han var så här: oj, jag är helt inne i en text, sa han då. Du läste något på sin mobil. Och jag bara: hur är det, sa han då? Ja, men så här,
utan att riktigt veta vem man pratar.
Hur mår du? Nej, men han har nog förstått. Jag tror att han hade förstått.
Ja. Men då ville han ju vara trevlig.
Och jag var ju på väg upp med rulltrappan.
Så att det kunde ju inte bli något.
Så vad ska jag säga? Jo, jag kan ju inte säga jo, nej, jag har lite ont i huvudet idag.
Nej. Jo, så här är det. Det senaste halvåret har följande hänt i mitt liv. Balto och jag har gått på kurs. Och
ja, just det.
Balto, det är alltså min hund.
Ja, precis. Vill du se en bild?
Nej. Vill du se? Kolla, det är bakgrundsbilden på min telefon. Han heter Balto. Han är jättegullig. Martin, jag ska på... Nej, men i alla fall.
Men i alla fall, vet du vad jag gjorde?
Nej.
Jag kastade en slängkyss.
Mm.
Och du vet, det hann inte liksom passera ens hjärna, det bara gjorde det. Och så tänkte jag så här, det kanske var det.
Ja.
Men jag tänkte så här, kanske.
Nej. Vet du vad, Gunny? Det var inte att du metoade Nassim. Utan i artistkretsar så gör alla så.
Jaha.
I artistkretsar och liksom teatervärlden också. Mm. Det är liksom... Och det är... Jag älskar dig och det är väldigt fysiskt allting. Så det där gör alla hans kompisar hela dagarna, tror jag. Jag tror inte han uppfattade det som något erotiskt. Det tror jag verkligen inte.
Han var, nej, jag hoppas inte det.
Nej.
Nej. Nej. I alla fall. Men den jag skulle föredra bland annat.
Nej.
Det känns inte rätt.
Nej, jag tror, det känns inte rätt.
Din makt
inte det här, inte i den här kontexten.
Nej.
Nej.
I alla fall, vi gjorde den
de är ju många. Ja. Det är många att välja på.
Ja. Jättemånga väljer. Mm. Helt Tinder i en enda familj. Men otroligt begåvad ja. Familj. Och jag blir avundsjuk på det där med just att vara de där syskonen.
Ja.
Att vara syskon. Liksom.
Ja. Jag kan säga här, de är trevliga. Det finns en väldigt trevlig hornist också faktiskt. Som heter Ayman. Som jobbar i kapeller. Ja, så. Nu har jag sagt det. Trevlig. Ja. Mm. Down by the old mill stream where I first met. Alltså, Sissela Kyle.
Jo, vi gjorde den där plats, men sen så då hade vi jätteroligt. Sen var jag gäst när hon hade talkshow i Parkteatern någon sommar.
Ja, hon var chef för Parkteatern.
Och då hade hon sin intervju. Jag tror hon har slutat nu.
Ja, kanske.
Men sen så hade, då hade hon en sån här intervjuserie ungefär som jag har haft på Brunnsgatan. Ja. Och då det var då Jens Liljestrand hoppade in.
Ah.
Och intervjuade mig om min förra roman. Ibland man läser, ibland man glad.
Ja, just det.
Så Sissela är liksom den som presenterar sådär. Och sen så har hon olika som möts.
Ja.
Och Jens intervjuade mig om den här boken. Det var jätteroligt.
Ja.
Men sen dess har vi liksom inte hört. Vi är inte... Alltså vi har ju ingen relation så.
Nej, vi brukar inte messa sådär.
Nej, inte hej, hur mår du idag?
Nej.
Nej, inte så.
Nej.
Vi har en professionell bekantskap.
Mm.
Men,
mm.
plötsligt så ringer Sissela mig out of the blue.
Mm.
Och jag har ju ändå henne i min telefon liksom.
Mm.
Så jag bara, hej Sissela. Hej Martina. Jag har en fråga till dig.
Just det.
Ja. Och då så sa hon att hon skulle spela in Spanarna på radio.
Mm.
Och hon är inte med så ofta.
Nej.
Men
ibland Hille Pernarocken är med desto
ofta. Han är med mycket oftare. Sissela är nog med när hon har tid. Hon har nog för mycket att göra för att hon är med.
Jag skulle hellre Sissela än pojkvänner skulle jag säga.
Mm.
Ja.
Men då hade hon bestämt att hon ville göra en spaning om den här Brunnsgatan-incidenten.
Jaha!
För hon så letade efter ämne liksom. Ja. Så hade hon läst om det där. Och tyckte att det var så... Ja, men hon fick massor med tankar om maktförhållandet mellan skådespelare och publik. Maktförhållandet mellan skådespelare och... rika människor.
Men nu måste vi berätta vad det var som hände.
Mm.
Måste ta våra lyssnare i handen lite grann här.
Så här är det.
Vi går lite närmare mikrofonen till och med.
På Brunnsgatan spelas nu två helger till. Alltså Konstabs föreställning Total strukturalitet, som är tredjedelen i en trilogi som de gör.
Förresten var den med i DNs quiz. DNs Stockholms quiz. Man skulle veta vilken...
Men de är ganska...
Vad det var, vad de hette.
Det förvånar mig inte, för de är liksom lite i ropet de här. Det är alltså tre ganska unga män, lite under 30, från Göteborg.
Mm.
Som har jobbat ihop länge. Och och vår producent Elvira, som våra trogna lyssnare har mött förut.
Mm.
Hon kommer hem idag faktiskt från Kapstad. Hon har varit där på semester.
Mm.
För den här aktuella kvällen som var förra fredagen, så när ni hörde detta för 2 veckor sedan, så var hon inte på teatern.
Nej.
Mm, och inte jag heller, för jag var i Uppsala på jobb med Marianne Lindberg och Åseberg. Lite sådär som man kan vara. Så att ansvar för teatern hade liksom en yngre medarbetare som vi har.
Mm.
Teatern var den kvällen, då skulle Konstab spela. Teatern var abonnerad av en privatperson.
Mm.
Som alltså hade abonnerat föreställningen, betalat alla biljetter. Tagit dit.
Mikael Storåkers var det. Jag sa, men det står ju i tidningarna, Martina. Det är ingen hemlighet.
Vilken tidning står det i?
Lite överallt. Det, var du en kan läsa det.
Mikael Storåkers var ju tidigare chef för Bukowskis. Här i närheten.
Mm.
vi lärde känna varandra via Linda Skugge för några år sedan. Mm. Och sen dess så har Micke ett par gånger till och med engagerat mig för att presentera utställningar på Bukowskis och sådär. Och
ja,
han var på Expressens kulturfest.
Mm.
Vi sådär, nej men han är jätterolig.
Mm.
Och hans brorsan Niklas Storåkers hade abonnerat.
Mm. Mm.
Och Micke var också med.
Mm.
Och så massa vänner till dem.
Mm.
Men det var också med en recensent från Göteborgs-Posten.
Ja.
Plus hennes sällskap. Därför att, och det var ju inte meningen, men det bara var så. Jag tror att det var det att hon ville absolut skriva om föreställningen och hon hade ingen annan.
Det var den enda möjligheten.
Ja.
För henne att se den. Och så hamnade hon i det här abonnerade sällskapet.
Och vi hade ju inte sett framför oss. Ja, vi hade liksom inte sett framför oss att det skulle. De såg förra delen av trilogin också.
Och samma gäng också, liksom.
Ja, ja, typ. Eller i alla fall Storåkers och deras vänner.
Ja.
De har också abonnerat någon föreställning som jag
har. Om de går på liksom i rum. Eller om de
nej,
är
men alltså,
genuint intresserade, teaterintresserade.
Ja, alltså jag vet ju inte vilka de andra var. På riktigt vet inte jag vilka de andra var som var där. Den enda jag känner är Micke Storåkers.
Mm.
Han är genuint intresserad.
Mm.
Han är
mm.
genuint teater och konst och kulturintresserad.
Mm. Men det här har du ju spårat ur alltså.
Ja.
Det hade. Publiken började uppföra sig otrevligt.
Ja, alltså på något sätt så ballade det ur.
Mm.
I alla fall. Och slutade med att föreställningen bröts.
Mm.
Och sen efter det så har jag ju hört alla versioner som går att höra.
Åh, herregud.
Av vad det var som hände. Jag har hört Mickes version, hans brorsas version, min personals version, skådespelarnas. Och sådär.
Ja. Får jag ett bröd till?
Ja. Så jag önskar att jag hade varit där så att jag hade haft en egen version.
Ja, för du har svårt att, har du svårt att bilda en uppfattning? Alltså, eller kan du med hjälp av de här olika vittnesmålen komma fram till någon
nej, för
bild
mig,
som känns
nej, för som mig att det skulle funka? Ja. Jätteenkelt. Alltså, när det gäller, oavsett vad som hände i detalj, oavsett allas perspektiv och hur de uppfattar saker och ting och sådär. Så är det för mig som teaterchef mycket enkelt. Ja, absolut. Bara för att jag pratar om det här så skulle jag kunna tänka mig ett glas vin till faktiskt.
Ja.
Vill du också?
Ja.
Två glas risling till. Bara för att det är onsdag.
Absolut.
Eller hur?
Det finns ingen bättre anledning.
Eller hur? Nej, nej, men jag är ju lite innerst inne ledsen för allt det här, såklart.
Är du?
Mm. Det är jag.
Vad består den ledsenheten i?
Nej, men ledsenheten består väl i, jag vill inte att det ska vara bråk och problem på Brunnsgatan. Alltså det är inte bara en teater för mig, utan det är ju mitt barn. Nej, men det är ju familj. Jag bryr mig om alla.
Ja.
Som jobbar där, jag bryr mig om alla som kommer dit.
Ja, det är som då vill inte jag att de ska bråka.
Ja, jag vill inte att de ska bråka. Och så är jag lite dåligt samvete också. Ja. För att mitt fel som jag tycker jag gjorde, det var att jag lämnade en liksom 23-årig person ensam i den här situationen.
Mm.
Nu dock så var alla de här i publiken, oavsett hur stökiga eller inte de var, liksom som publik, så var ingen dum mot henne.
Nej.
Alla var jättesnälla och ingen var arg.
Nej.
Utan de gick tydligen på restaurang sen istället för att se andra akten. Liksom. De var glada och nöjda.
Ja.
Så att, det var ju ingen katastrof på det sättet. Men min mycket, det som komplicerar alltihop i det här för mig, det är ju att, som du kanske minns, så var det ju under MeToo, när MeToo var liksom på sin absoluta höjdpunkt.
Mm.
Så var ju jag en av dem som skrev i, då, på Expressen Kultur flera artiklar som just handlade om hur man förhåller sig som ansvarig för verksamheten.
Mm.
Hur man förhåller sig som teaterchef. Liksom. Och att vissa saker råder nolltolerans för.
Ja.
Och det står jag ju fortfarande för.
Ja.
För att teatern ska vara en trygg plats. Så, är det det
du men därför att jag är ansvarig. Alltså, även om jag inte är där den aktuella kvällen så sker allting på mitt ansvar. Ja. Ytterst därför att jag är ju inte bara teaterchef. Jag är ju firmatecknare för Teater Brunnsgatan 4. Så händer någonting där. Det är precis som om du skulle hyra ut ditt hus och sen så gör de som du hyr ut till fuckar upp. Det är fortfarande ditt ansvar. Så att... men det
hade
inte...
du velat vara där och säga åt dem att fortsätta spela andra akten?
Nej, inte säga åt dem att fortsätta spela. Här kommer det. Här kommer min vattendelare. Eller här kommer min liksom enkla analys. Är det så, generellt sett, att publik är stökig på en teater och skådespelaren känner att nu går det inte att fortsätta för att vi har ingen kontroll över det här, så ska man bryta föreställningen. Jag hade också kunnat ställa mig bakom om någon hade, vilket har hänt många gånger i teaterhistorien, till exempel skällt på publiken. Eller som Lars Demian gjorde en gång, min gamla ungdomsidol, när jag såg honom live på någon restaurang.
Popartist?
Precis. Han, jag såg honom...
En smal indiepoppare.
En smal indiepoppare?
Ja.
Ja, men han är ju jättefin, Lars Demian.
Ja.
Då... så var det jättestrulig och stökig publik. Och då så sa han så här: jag ville bara säga att nästa sång jag ska göra, som handlar om döden, som han för övrigt också sjöng på Johannes Brosts begravning. Nästa sång jag ska göra, den handlar om döden och den får mig alltid att tänka på min mormor. Så jag undrar om ni skulle kunna lugna ner lite bara när jag sjunger den. Vilket de inte gjorde. För de var för fulla. Här slutar jag min resa på gränsen till ett annat land. Jag känner mig så trött, så sliten och så nött, men jag ser ljus på flodens andra strand. Nej, men sånt hade jag också ställt mig bakom. Men däremot så är det klart att... om jag blir arg på dig just nu så får ju inte jag kasta den här ljusgrejen på dig.
Nej, nej.
Det är bara exakt samma saker som gäller överallt annars, som också gäller på teatern.
Just det.
Men då så pratar jag ju...
Kan det ha varit så att det var någon i publiken som faktiskt kastade någonting på...
Men det var ju tvärtom. Ossian kastade glas i väggen så att det kom glas på publiken. Och det får man ju inte göra.
Nej. Det har ju varit lite stök.
Ja, men man får inte kasta glas under några omständigheter.
Nej,
men
nej.
Det är ju någonting...
Nej, men nu är du den här liksom, arga mamman i dörren som
jag
kommer
är
hem
den.
Med resväskorna. Liksom.
Ja.
Och nej.
Vad har ni gjort? Nej, men grejen är att när jag fick höra det här då ringde jag ju till Ossian och sa: Ossian, vad var det som hände igår?
Ja.
Nu berättar du precis vad som hände. Sen fick de spelförbud en kväll. Tills jag, men det fick de faktiskt. Skamvrån. Men det var ju så.
Utegångsförbud.
Nu får ingen.
You're grounded.
Faktiskt, jag groundade dem tills vi alla var överens om vilka regler som gäller här på teatern, vilket alla egentligen mycket väl vet.
Ja.
För det berättar jag från början och det kan man ta reda på om man också läser mina utomordentliga artiklar. Nej, men och grejen är att jag blir nervös där, därför att jag känner att har jag påstått en sak så får jag ju stå för det. Och hade det varit några andra miljonärer, nu är Micke Storåkers kanske Sveriges typ, han är säkert på topp 3-listan över Sveriges snällaste jätterika person.
Ja, just det. Ja.
För han är ju inte lite miljonär, han är jättemycket miljonär.
Han är inte mindre kulturintresserad nu efter det här.
Jag tror han är mer kulturintresserad.
Ja.
Han tyckte ju allt det här. Hade det varit en annan, en dum miljonär, hade det varit liksom en jättedum miljonär, då hade den ju kunnat bestämma sig för att inte ge sig förrän han hade krossat Teater Brunnsgatan 4.
Ja, just det.
Och man kan bli förvånad över vilka resurser det finns hos rika människor. Så att vi hade ju en jävla tur. Och det var ju en grej som jag faktiskt lärde mig när jag var sån där person som presenterade utställningar på Bukowskis. För där är det ju nästan bara miljonärer. Alltså det är ju människor som skulle kunna köpa konsten. Och då var jag berättat det där om bubbelpoolen och det. Nej, men alltså, jag presenterade en utställning som handlade om 70-talets största konstnärer i Sverige. Och då så höll jag någon sorts anförande. Jag hade ju sagt till också Paulina Sokolov som jobbade tillsammans med Micke då att jag är inte konstexpert, ni måste ju förstå det. Mm. Nej, men det är inte det du är här som. Du ska vara här som en rolig människa som presenterar saker. Mm. Ah, ja, fine. Och sen så gjorde jag någon liknelse om att prutta i en bubbelpool. Mm. Och det var en del som tyckte var kul. Men så efteråt så kom det fram en människa till mig. Och jag har på riktigt ingen aning om vem den här personen var. Men han var, vad ska vi säga, han var väl tilltagen storleksmässigt. Till åren kommen. Hår hade han inte så mycket. Han hade en käpp som han gick med. Andades liksom väsande. Och så kom han fram så här. Vem fan är du? Ja, hej. Jag heter Martina Montelius. Jag jobbar med kultur.
Hur fan kan du stå på Bukowski och prata om att fjärta i en bubbelpool?
Och jag skriver, jag har inget manus när jag gör det här. Jag hittar på bara.
Jag tycker att det är fruktansvärt.
Och då kom Paulina Sokolov och sa, kom. Nu går vi. Nu går jag iväg med dig. För att hon sa, och sen så när vi hade kommit bort liksom från den där gubben så sa hon, men skit, du får inte bli ledsen.
Nej.
Alltså han är ju dum i huvudet, den där gubben. Men en del är sådär. Vad var det med det då? Jo, om han hade varit den miljonären som Ossian kastade saker på, så tror jag
det hade kunnat hända
andra saker. Då är det på mitt ansvar och you know. Så att så jag ställer mig varken bakom den här formen av nej, men att man stör som publik. Det hatar jag ju också. Eller allt för våldsamma reaktioner från scenen.
Nej.
Var inte det ett uttalande värdigt Carl fucking bitch.
Det var det.
Skål för
ja,
mediehanterar just
nu. Ja, verkligen. Har du sett det här uppropet från SVT:s medarbetare?
Ja.
SVT Kultur.
Ja.
Ja. Har du sett det senaste? Det som lades ut alldeles nyss.
Det har jag nog inte.
Nej, men alltså det är alla så här, Jessica Jedin och Tove, vad heter hon? Agnes Lo Åkerlind och,
Men är det apropå det debaclet som har hållit på ett tag,
ja,
bland
det
Daniel
som
Sjölins skitbra text.
Ja, och Lina Thomsgård, det hon sa i Värvet,
i Värvet.
Hon, när hon blev gravid så var det liksom, då låg hon jätterisigt till på Kobra.
Och Daniel
de blev bara så här, aha, fast ja, men det är nog bra om du är här i höst igen liksom.
Annars kanske vi måste lägga ner Kobra.
Ja, nej, annars eller kanske vi måste ta en annan programledare. Ja, men kan ni inte låta liksom Parisa Amiri vikariera för mig? Jaha, fast då kanske hon blir flavor of the week, säger de då till henne. Varpå, nu har ju SVT, alltså de övriga också reagerat. Alltså så här, 25 av 27 reportrar där är ju bara på någon jävla projekt liksom.
Sådana här dåliga kontrakt,
ingen
som
trygghet.
Inte,
nej. Och då säger jag så här, och nu kanske du blir lite förvånad. Tack gode gud att inte jag blev anställd på SVT när jag sökte jobb där häromåret.
Gunilla!
Ja.
Nu har du sagt
A. Nu har jag sagt något faktiskt.
Och nu får du säga B. Ja. Nu får du säga vad du sökte för jobb.
Ja, jag gjorde det. Jag tänker, nu säger jag det.
Vad sökte
du? Jag blev så jävla nöjd med att jag inte fick det. För att hamna i det där.
Det verkar vara ett helvete. Men vad var det för jobb?
Den där kvicksanden bland en massa människor. De gråter när de kommer ut från, sitter på toaletten och gråter.
Jag säger bara, läs Daniel Sjölins text.
Ja.
Om detta.
Ja.
Den är väldigt informativ.
Ja, man kan tydligen inte liksom ta föräldraledigt där.
Som en normal människa, vilket vi har rätt till. Alla.
Ja, ja. Och när de inte ens låter Lina Thomsgård, vars USP är liksom
rättviseförmedlingen.
när de inte ens är liksom förståndiga nog att vi kanske ska behandla åtminstone Lina Thomsgård
med lite respekt.
Ja.
Eller vanlig jävla normalitet.
Liksom. Ja.
Det är bara normalt. Föräldraledig är väl alla som får barn?
Ja.
Eller?
Ja. Ja. När de inte ens förstår det, ja, men då förstår man hur de ska, kommer att behandla
dig.
Ja.
Men nej. Gunny, nu får du berätta.
Jag säger det nu. Jag säger det.
Ut med det.
Ja, men det är sånt där man gör ibland. Jag har ändå varit liksom på Expressen i 20 år. Och man, du vet.
Mm.
Ibland måste man kanske tänka, ja, men ska jag göra något annat? Sådär. Ja, men kan man tänka. Så för ett par år sedan när Camilla Lundberg slutade på SVT, som ju var musikchef så att säga, musikansvarig.
Det är ju givet jobb
för dig.
Tänkte
jag bara, ja men det är klart. Det kan ju vara kul.
Men kom du till någon intervju eller sånt där?
Ja. Gjorde
det?
Ja då. Ja, men
shit.
Fast det var en sån här hemsk intervju som man gör, alltså en sån här videointervju. Så man sitter liksom, alltså först skriver man en ansökan och sen blir man då kallad till en videointervju. Och då var det då, hej, jag är chef för SVT Kultur. Vad roligt att du vill söka jobb hos oss. De här frågorna vill vi att du ska svara på. Och så fick man olika frågor så här. Vilket program, varför tror du att du är lämpad för det här jobbet?
Åh gud vad jobbigt.
Och varför, liksom, vilka program skulle du vilja göra? Alltså så här,
för då skulle
idéer?
Du ju ha liksom,
ja, så,
bossat
sånt,
över
sådana saker. Ja, men så här, vilka program skulle du vilja se?
Mm.
Och vad tror du att du kommer att tillföra? Och den typen. Så att jag hemma liksom, du vet.
Mardröm. Situation.
Ja, nej. Jag fick ju inte det jobbet.
Vem fick det?
Nej, Ella Petersson fick jobbet.
Okay.
Hon brukar dyka upp. Hon har någonting som heter vad heter det? Nej, det är någon så här liten grej de har i en studio innan de visar olika kulturdokumentärer och sådär. Sitter hon och intervjuar någon. Och så här brukar när så här Nobelkonsert brukar hon stå i någon härlig blåsa och prata om det. Så här. Det kanske inte. Nu när jag ser vad det blev så kanske jag tänker att det kanske inte var drömtillvaro.
Good fucking riddance.
Ja.
Verkligen.
Verkligen. För jag menar, hur mycket roligare har inte jag just nu till exempel? Eller för den delen på min arbetsplats som numera är ett tv-hus också. Så är det så att jag vill förekomma på en rörlig bild så...
Är det fritt fram?
Ja.
Ni har ju för fan en tv-studio vägg i vägg.
Ja. Ja.
Och jag skulle säga att internet-tv är mer poppis nu.
Jag menar, usch, det här låter ju som att jag liksom sitter här och är bitter. Men jag är inte. Saken är den att jag känner mig så jävla lättad.
Men tänk det samtalet du och jag skulle ha fått ha.
Ängel.
Men tänk om du hade fått jobbet.
För att jag inte fick jobbet.
Men tänk om du hade fått det, Gunny. Då hade vi fått liksom ha...
Ja,
för vi hade ju inte haft någon.
Nej.
Och då hade du sagt så här, ja men Martina, det här... Var it's not you, it's me, hade du sagt.
Ja.
It's not you, it's me, because I'm now working for SVT.
Ja.
And...
Så hade det varit.
Ja.
Och jag hade blivit så här väldigt så här strömlinjeformad. Jag hade liksom åkt tillbaka. Jag, liksom, den här sargen som jag har lärt mig att släppa.
Den
jag
hade ju sökt. Som Donald Trumps drömmur.
Ja, ja,
och
ja.
Du såg ju hur jag bytt personlighet när vi pratade om det här med Brunnsgatan.
Ja, just det. Just det.
Den personligheten skulle ju du få ha jämt.
Ja.
Där
ja.
Du väger varje ord på guldvåg.
Ja, ja.
För nu får jag verkligen inte
och så
säga...
Säga så här, oops, det här säger jag som privatperson.
Ja.
Fick jag säga
twittrar privat.
Så här disclaimer hela tiden.
Disclaimer. Och du skulle ha fått, nej men du skulle verkligen ha fått se upp. Speciellt när du hade varit chef på ett public service-företag.
Ja, ja.
Med en värdegrund.
Ja.
Och sen hade du säkert fått kompromissa med massa grejer ändå. Sen när du ville... Då hade du tänkt, åh nu ska jag få bestämma.
Ja.
Och så visar det att när man är chef för någonting så är man ju så bakbunden som man aldrig har varit förut hela sitt jävla liv.
Exakt.
För då ska man bestämma utifrån...
Hade jag varit programledare för det här kontrapunkt om jag hade? Tror du att jag hade varit det?
Det hade du ju lätt kunnat vara.
Det kanske hade varit, ja.
Och det kanske hade varit jättekul.
Ja, det kan hända.
Så Gunilla är fortfarande öppen SVT?
Nej. Nej, jag är jättestängd. Inte. Sugen.
Som de kommer krypande nu och säger förlåt och säger, men Gunilla kan inte du?
Nej.
För de har en gång dissat dig fan.
Ja.
Och sen så nu så tydligen visar det sig att där jobbar man endast om man försöker botgöra för några fruktansvärda synder man har begått tidigare i sitt liv och vill straffa sig själv.
Ja, just
det. Då man jobbar på SVT.
Så är det.
Ja. Skål! Skål! För att du inte jobbar på SVT, Gudi. Får man prata om Cissi Wallin i den här podden?
Ja, det här är väl inte SVT?
Nej, men jag tänkte bara att det inte var Comme-il faut.
Det kanske det programmet kan heta. Det är väl inte SVT?
Skitbra titel! Ja, men det är det att min stora dotter Hilda som är 14, hon är ju ganska... Nu ska vi testa om du kan det här ordet.
Mm.
Woke.
Ja. Då är man liksom medveten och politiskt korrekt kanske.
Man är medveten om...
Upplyst och...
Ja, väldigt upplyst.
Gångbar.
Och medveten om sina privilegier. Om man till exempel som Hilda är vit.
Jaha.
Och har liksom inte lever i barnfattigdom.
Då är inte jag, har jag inte alls förstått. Nej, men du märktes ju på mina förslag.
Men dina förslag var bra, alltså det ingår. Men alltså att man till exempel vet vad som är det senaste ordet för någonting. Alltså att nu till exempel, nu har vi ju just lärt oss att det heter ju inte könsbyte, det heter könskorrigering.
Mm.
Bara att det heter inte det heller nu, det heter könsbekräftande behandling. Och kan man det så är man jävligt woke.
Ah, jag
för så
förstår.
Har det blivit. Det är inte ens korrigering. Man har ju alltid haft det kön man hade.
Liksom.
Så det är könsbekräftande behandling. Så är Hilda väldigt woke. Men hon irriterar sig på Cissi Wallin.
Mm-hmm.
Och kommer att visa mig hela tiden Cissis Instagram. Därför att det är den här beefen med att Cissi inte skriver Metro längre för att den nya chefen som är någon kille som jag inte vet vad han heter, men han ville pausa Cissis krönikor därför att hon eventuellt
för det här förtalsmålet gentemot Fredrik Virtanen,
ja,
eller som Fredrik Virtanen,
han har anmält henne för förtal och det kommer eventuellt bli åtal och,
sådär. Och då tolkar hon det här pausande för Metro som ett direkt resultat av det.
Ja, men alltså grejen är att hon har alltså spelat in samtal som hon har haft med den här nya chefen och lagt ut dem på sin Instagram. Vilket är väldigt, väldigt intressant för att han säger ju inte bara det här med Virtanen utan också men någonting i stil med att du har ju varit lite gränslös med att outa människor och att använda din sociala medieplattform på ett sätt som inte jag är säker på att vi kan stå bakom och sådär.
Mm.
Och vi vill jättegärna ha dig som medarbetare, men vi vill pausa det. Och så på samma sätt så har ju just SVT inte sänt en tydligen helt färdig dokumentär som hon har gjort om abort i Polen.
Just det.
Den har inte sänts heller, väntan på det här då.
Ja.
Och då lägger Cissi ut bilder på Fredrik Virtanen där han sitter i olika tv-soffor på SVT. Bla, bla, bla. Men det är bara att det Hilda vänder sig emot, det är att Cissi, hon lägger ut liksom ibland flera poster per dag. Där hon säger, ibland med sitt barn i famnen liksom, och säger att ja, förut var det häxbränningar. Kvinnor har alltid förföljts. Vi är under attack. Vad är en formulering? Och tro inte, ni män, att vi inte ser att vi är under attack. Och Hilda bara, nej, det är du som inte ser, Cissi. Du tror liksom att du är så här nästan uppeldad för att du inte får skriva en krönika i Metro. Get your fucking act together. Och så börjar Hilda prata om liksom kvinnor som verkligen är utsatta.
Ja.
Och då så säger jag, försöker jag säga så här, att nej men Hilda, å andra sidan, om jag bryter armen ska jag inte åka till akuten då eftersom jag inte har hjärtinfarkt.
Mm.
Och så kan man ju inte tänka, om Cissi nu är ledsen för det här med Metro så är hon ju.
Mm.
Ja, jag säger Hilda, då kan hon ju lägga ut en bild där hon skriver, jag är butthurt för att jag inte har ett av de främsta privilegier man kan ha. När man redan har privilegiet att vara född i västvärlden och kunna försörja sig och bo i fucking Stockholms innerstad.
Exakt.
Jag får inte dessutom skriva en krönika i en jättestor tidning som alla läser på väg till jobbet. Okej, Hilda, jag förstår vad hon menar. Därför att för Hilda så är det så här. Jaha, mediebranschen.
Alltså man får ju perspektiv. Man får ju lite nya perspektiv via barnen.
Jag tycker
man, ja, precis. Tack och lov att man omger sig med sådana. Eller hur?
Ja.
Och när jag själv sitter så här typ och gråter över alla de här skolbarnen som går i Greta Thunbergs fotspår. Vilket är fantastiskt när de strejkar och sådär. Men då har ju Ester håller ju på att skrappa.
Vad säger Ester? Vad säger hon då?
Hon ser, det var ju inte länge sedan hon gick i skolan. Och hon ser ju de här barnen också. Bland alla. Det finns ju säkert de som är jättehängivna.
En del vill bara slippa gå i skolan. Ja. Och det är som att man konfirmerar sig för presenterna.
Ja, exakt. Ja, men... Man bara tycker det är underbart. Det är bara skitbra. Ja, visst alltså. Man får fan alltså.
Miljön.
Och sen åker de och köper någonting jätteplastiga saker.
Ja, ja. De går och shoppar.
Ja. Någonting sen åker som de på Thailand semester med sina familjer.
Och med mamma och pappa.
Men det är jättesoft att slippa gå i skolan.
Men det är ju softish. Men det är ju det. Men det är klart att man förstår det.
Men alltså, och så ser de här bilderna. Lite, ja. Man måste vara lite kanske vaken för det där också. Man kan ju också som en vuxen människa kan man lite grann.
Men det konstiga är att i vissa avseenden, som typ de här två exemplen som vi nu har nämnt, Esters var ju det bästa, så kan ju de vuxna vara mycket mer naiva än barnen.
Ja, just det.
Ja, och så verkligen gå på saker.
Ja, men så alla är så här Björn Wiman. Liksom bara...
Alla är... Men det är en hel armé av unga människor nu som faktiskt försakar sin utbildning för vår framtid och för sina egna barn och barnbarns framtid. Och barnen bara, jag ska köpa plastförhängen på H&M, oh yeah. Och sen ska jag gå på McDonald's, oh yeah, oh yeah. Och sen så drar vi till Sri Lanka, jag och mamma och pappa och mina syskon. Vad fan, alltså jag sparar till en botox.
Exakt. Nej, men det är ju liksom...
Men då är det fint att...
Giltig frånvaro. Det var det bästa som fanns i skolan.
Det är så fett nice. Ja. När jag gick i högstadiet så var det ju lärarstrejk. Det var den underbaraste tiden i hela mitt liv.
Ja. Det var lärarstrejk. Ingen som brydde sig gjort om lärarnas villkor.
Nej. Däremot så moraliserade alla jättemycket. Därför att det var någon lärare som inte ville vara med på strejken. Som inte var med i facket heller, jag vet inte, men den ville hålla sina lektioner och alla elever bara strejkbryter, du sviker dina vänner, vi tänker skolka i solidaritet. Eller nej, men jag tycker det är gulligt att när man kommer över en viss ålder så blir man liksom nynaiv om man är en viss typ av människa.
Ja, just det, man lite blödig,
glömmer bort. Glömmer bort hur förhärdad man en gång var. Men jag tror att det där går i vågor. Att man kanske är jättenaiv när man är ett litet barn, så kan man säkert ha en period när man är jätteung, när man blir supersynisk.
Just det.
Och tänker att allting är bara fucking kolsvart.
Ja, dit kan det också gå. Det är också en sorts åldrande att bli värsta cyniken.
Man åldras ju i
man åldras på olika sätt också.
Och just vuxenblivandet är väl på ett sätt den första ålderdomen. Därför att det är då man börjar bli desillusionerad om sina föräldrar till exempel. Att de är tydligen inte Jesus Kristus.
Nej, tydligen.
Märkligt. Och också världen. Man börjar inse hur äcklig världen är. Och sen så blir man helt absorberad av sig själv. Och sen börjar man jobba och så får man säga... Sen när man är typ i din och min ålder, då kan man igen börja bli sådär lite My Little Pony och regnbågar och sockervadd.
Lite såhär mjuk i konturerna.
Lite mjuk. Därför att då har man liksom på något sätt vant sig vid att världen är äcklig.
Ja, just det.
Då vill man se det vackra.
Ja, men man söker upp det vackra.
Man söker upp det vackra.
Ja, man stänger av det som är ont och fult.
Ja, och man klarar av vanliga
påfrest. Strejkande barn, det är det finaste man kan titta på näst efter katter.
Tänk vad gulliga.
Ja, det är gulligt. Det är gulligt. Men herregud vad vi har poddat länge. Ska vi runda av?
Vi rundar av, Gunny. Men jag tycker det här var en jätterolig podddag.
Hur kändes dina strömningar?
Det var faktiskt en väldigt fin kombination av konsistenser. Mm. Det vill säga den här lite krispiga ytan på fisken kontra det mjuka potatismoset. Och sen var det ju då inte lingonsylt, utan Nej. Det var rårörda lingon. Ja, ja. Vilket är en helt annan sak, ja. Vilket är mycket godare. Ja. Inte så där slämmigt som sylt är, Nej. Utan det var faktiskt lingon.
Det är jättelätt att göra det, vet du det? Du köper bara frysta lingon. Mm. Och sen så rör du med socker. Mm. Bara, alltså det finns ju recept på nätet någonstans. Bara rör ihop det med socker. Rör. Och sen är det klart.
Så vem som helst klarar det liksom. Ja. Och trevligt. Ja. Nej, men det kanske jag ska göra.
Och min mat var ju också jättegod. Men ganska fet.
Jaha.
Och det uppskattar jag.
För att det är inte du bortskämd med så.
Nej, men alltså, det är inte det här hopplösa varje gång man säger att man inte vill ha kött. Att de kommer dragandes med någon jävla salladsblad. Utan det dröp lite grann faktiskt.
Ja, för det brukar man... fett. Ja, men det tror jag var jättebra för dig också. Ja. Så du får lite, för man behöver faktiskt fett.
Ja.
Kom ihåg det. Går du till läkare regelbundet och kollar att allt är bra?
Nej.
Hälsoundersökning?
Nej, men jag går ju på det här cellprovet.
Ja.
Ja, det gjorde jag förra veckan. Mm. Och vet du, då sa de, när man kommer upp i min ålder, då kommer inte jag bli kallad förrän om 7 år nästa gång.
Annars är det väl typ vartannat eller vartredje eller sånt där?
7 år, då känner jag...
Är det för att de skiter i om man dör när man är så gammal? Eller är det...
Exakt.
Är det det?
Jag är jättelåg av det beskedet. Ja, nästa gång vi kallar dig är om 7 år. Det var ingen roligt. Jag vill gärna bli kallad vartannat år.
Det vill jag också, för att jag vill att samhället ska hålla koll på mig.
Ja, och räkna med mig. Och som att jag är någon som är värd att undersöka. Det är värt att stoppa in det där lilla instrumentet och kolla
och
mina
celler. Ja. Man känner sig liksom ompysig. Men grejen är att efter 40 så behövs man inte på arbetsmarknaden, ja. Så det spelar ingen roll.
Ja. Men vet du vad det konstiga var? Mm. När jag var på det här, det är ju sån här drop-in då liksom. Man blir kallad, du vet. Det är en slott liksom.
Ja, så står det. Kom när du vill den förmiddagen typ.
Och så kom jag då för en gångs skull på den där tiden. Och det var bara en sån... Du vet, de spelar ju ofta musik nu på vårdcentral här. Mm. Ja. Och då, vad spelar de för musik då för alla dessa kvinnor som eventuellt har någon systa eller vad man har?
Ja, där har de ju valt någonting som de tror passar.
På sin livmoder.
Ja, eller hur?
Ja. Bo Kaspers orkester.
Nu blir jag faktiskt ledsen.
Nej, men
nu känner jag mig kränkt.
Det var
Bo Kaspers orkester.
Det var en skiva med dem. Och först när jag hörde dem så kände jag så här, det här var lite mysigt kanske.
Men sen när det kommer nästa låt och nästa låt, du förstår liksom att det är en skiva. Ja. Annars hade de kunnat välja någon Spotify-lista som var typ soothing music eller något.
Ja. Men det var
då här, hade det inte varit någons fel.
Det var uppenbart. Det var liksom,
riktat.
Ja. Det manliga perspektivet på tillvaron.
Då blir vi hungriga igen.
Finns det en sån låt?
Nej, men alltså det är den enda textrad jag kan från en Bo Kaspers låt. Det var bara för att jag reagerade på den någon gång när jag var på något café där de spelade Bo Kaspers. Jaha. För länge sedan när någon brydde sig om Bo Kaspers. Ja. Att han, den där sångaren, vad nu heter. Heter han Bo Kasper?
Nej. Han heter Bo, va? Han heter Bo.
Ja. Då blir vi hungriga.
Och kommer från Piteå.
Ja, precis där G-t, långt bak i svalget. Då blir vi hungriga igen.
Ja.
Och vi blir hungriga igen. Och du kan önska vad du vill. Vi kommer aldrig någonsin veta vad som händer med oss sen. Den här dagen kan...
Ja, men alltså jag är ju så kluven till Bo Kaspers också. De är ju som... Men jag kände bara att i det sammanhanget hade jag velat ha en annan spellista.
Vad hade du helst velat höra för musik i det sammanhanget?
Men jag tycker kanske säkert hade varit... Annika Norlin hade väl kanske varit mer lämpad. Istället för att liksom... Det ska vara den manliga partnern till den här stackars kvinnan. Som håller på, som gnäller i högtalarna.
Nej, tack. Och då ska det liksom på något sätt förstärka känslan av att man redan liksom rent konkret är tvungen att ligga och visa fittan.
Ja.
Ska det behöva vara så? Att man då har den här Bo, vad han nu heters, röst som liksom åker in i en cervix. Kan ni ta och...
Nej, jag kände mig att jag blev utsatt. Ner. Jag blev utsatt för hans omsorger som jag inte ville ha.
Du blev metoad av en obehaglig omsorg. Du blev groomad. Du blev groomad.
Ja.
En norrlänning.
Ja, det blev jag. Ja.
Usch.
Nej, usch. Nej, men hur
bort.
Ja. Älskade Martina. Tack för idag. Tror du att det blir Fjärilshuset nästa gång?
Jag älskar ju Fjärilshuset, men alltså du,
jag kan inte ens säga Fjärilshuset nu för på grund av
jag heller, jag är full. Nej, det är inte. Men nog.
Ja.
Jo, det var en sak till.
Ja,
så här. En bra idé. Om ni lyssnare har några frågor till oss.
Ja. Don't be shy.
Nej, men alltså på riktigt, det vore jätteroligt att göra ett avsnitt med era frågor.
Ja.
Ja.
Så, ja.
Och då föreslår jag att ni skickar dem till min mailadress. Gunilla.brodrej@expressen.se. Så gör vi ett helt avsnitt med bara era frågor.
Åh, snälla fråga. Vi blir så glada. Det är som vanligt om jag ska titta.
Ja. Hej då.
Hej då.